Innan vi startar våran jingel här för Vikpodden så tänkte jag höra med herrarna Mikael Norén och Oliver Åbonde. Vad har ni fått julklapp så kan vi städa av julen lite snabbt här.
Ja, jag fick julklapp av våra tomte och en granne så det var se som en present.
Du får inga julklappar längre?
Nej, det är bara barnen som gäller.
Ja, Oliver, får du julklappar fortfarande?
Ja, men jag minns inte en enda julklapp jag fick just nu.
Och
på raka arm så här.
Vilka är det som delar ut julklappar till dig?
Ja, min fru och mina föräldrar, typ.
Ja, ja. Men det är ju fint fortfarande.
Ja.
Ingen, vad fick din fru av dig då?
Det minns jag inte heller på rak arm. Jag är inte så engagerad i julen.
Jävla start. Ja. Nej, jag får ju inga julklappar heller längre. Jag får ju bara ge. Så att, det är ju kul det också. Ja. Ingen tomte. Var det bra tomte, Micke?
Jag tror det. De verkar nöjda i alla fall.
Ja. Och rädda ska de väl vara om de ska tro på det på riktigt.
Ja, de var ju hyfsat rädda. Men
min frus brorson blev livrädd när tomten kom. Han har pratat om tomten i liksom flera månader nu, eller 4 år. Så kom tomten och han bara sprang iväg, träffade inte tomten en sekund och kom fram först när tomten hade gått.
Men du var inte tomte?
Nej, lyckligtvis inte.
Nej,
du hade där hade jag varit svag.
En cynisk tomte?
Jag har haft svårt att iklämma mig rollen att komma in där och låtsas vara håll i rollen liksom.
Ja, exakt. Då ska ni vara välkomna till Vikpodden. Nu ska vi bara prata hockey framöver här. Vik har haft jul men också spelat en hel del matcher. Man inledde ju, inte inledde december, men man kom ju in i ett stim där i december med 5 raka segrar. Men sen startar man det nya året och tänkte man, nu är Vik på gång på allvar här. Och med en snöplig förlust mot Almtuna och sen en förlust till mot ett bättre väl, Björklöven. Vi brukar inte diskutera så mycket enstaka matcher, men vi kan ju ta det senaste först då. Björklöven, Micke, visade den matchen att Vik har en bit kvar till att nå de här topplagen? Speciellt om de ska möta dem över 7 matcher sen. Eller visar att Vik har närmat sig, vilket ben står det på?
Jag är ändå lite positiv. De sista 50 minuterna tyckte jag var jättebra. Men däremot var de första 10 alldeles för dåliga. Och det går ju inte mot så här bra lag. Man får inte dippa så mycket för de här tar hela handen och man bjuder lite. Så det är fortsatt lite där med defensiven lever ju kvar som ett problem. Samtidigt var det väldigt bra sista 50. Man skapar jättemycket chanser tycker jag. Och Björklöven skapar ju i princip ingenting sista 50 minuterna. Så jag tycker ändå på totalen, med tanke på att det är så mycket skador, så har Vik i alla fall närmast sig Björklöven jämfört med tidigare säsonger. Sen kanske de är lite sämre i och för sig, så det är alltid svårt att säga så. Men jag är ändå lite försiktigt positiv.
Mm. Man ska ju trots allt bara bli bäst. Oavsett om motståndarna är sämre så räcker det att bli bäst. Även om man, oavsett om motståndarna blir sämre också. Men Oliver, tappar ditt namn här. Efter så många år. Du, vad säger du? Är det liksom närmar sig Vik topplagen? Är det den här matchen ändå visar? Eller visar att de har långt kvar? Vad säger du?
Jag är väl lite inne på att det visar att det ändå är en bit kvar. Med tanke på också som Micke säger. Att pratar man om topplagen just nu så räknar inte jag in Björklöven, om man ska vara riktigt krass. Eller det är klart man räknar in Björklöven, men som de absoluta topplagen så tycker jag inte att Björklöven är där riktigt. Och med, liksom, med det i åtanke då att man kommer ut och startar den matchen som man gör och ja, visst man spelar upp sig, men det blir liksom också lite på ett sätt en logisk följd av ställningen i matchen att man tar över och trycker på ganska mycket. Så tycker jag ändå att det visar att det finns en bit kvar och vandra, för man ser att även i en sån här match så blir liksom Björklövens spets blir så utslagsgivande, även om Vik också har liksom en väldigt stark offensiv spets, så tycker jag att det, ja.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nej, det gav för mig en ganska tydlig känsla av att det är en bit kvar.
Hur förklarar ni den här att man liksom radar upp segrar och sen de här två förlusterna. Har man spelat ungefär lika bra, men att det var lite slumpen att man har förlorat eller bött med ett motstånd, eller vad jag försöker komma till är väl liksom, vad är det rätta Vik? Är det de här fem raka segrarna? Är det Vik som är det som vi kommer se mer av, eller är det de här två raka förlusterna? Jag blir liksom inte riktigt klok på det här laget. De hoppar ju också i tabellen. Ska de vara ett topplag? Ska de vara ett liksom, ska de sluta åtta? Ska man vara ett lag som enkelt kör över lag som Östersund, Almtuna, Östersund sa jag, från kommer här härnäst? Eller ska man vara ett lag som är i den mitten falangen där? Liksom, var har vi Vik, Micke? Har du något bra svar på den stora frågan?
Ja, men jag måste erkänna, jag tycker det är lite svårbedömt eftersom man har saknat nästan halva forwardsuppsättningen i lång tid. Så jag tycker det är lite lurigt. Samtidigt har ju backsidan varit skadefri men ändå haft problem. Så jag tror analysen på något vis landar väl i, vi kommer in på lite senare, men att jag tror backsidan måste förstärkas och även lite framåt för att det verkligen ska bli bra. För det har ändå varit lite för ojämnt på vissa håll och kanter. Och sen har det återigen blivit det här centerproblematiken att man har börjat, som man har haft genom många år nu, att svårt att hitta vilka ska vara centrarna. Så att det finns ju en hel del frågetecken. Men jag tycker också samtidigt, som sagt, alla de här skadorna till trots har man gjort många bra grejer. Så att jag tror ändå att man kanske kan slå tidigare säsonger, att man kan ta ett steg sen, om man har lite tur med skadorna. Så jag är ändå som sagt försiktigt positiv.
Ja, skulle du förklara ojämnheterna? Är det så enkelt, Oliver, att det är liksom att spelare kommer och går i ganska för hög omsättning som kan förklara det? För förut, när vi spelade in den här podden för några avsnitt sen, när det var början på säsongen, då förklarade vi med att mycket var nytt i Vik och det var ny tränare och allting nytt. Sen tog vi bort den liksom faktorn nu när de har spelat ihop sig ganska länge. Är det skadefaktorn nu som är den enkla förklaringen, eller finns det fler förklaringar?
Det är såklart en stor förklaring liksom, att ja, men när man måste flytta om i kedjor, flytta om, ja, inte så mycket i backbord, men flytta om i kedjor, flytta upp folk, flytta ner folk, hämta in juniorer, hämta in lån. Det är klart att det blir hattigt, det blir ojämnt liksom. Men så tror jag också att liksom, en stor del i att det ser så ojämnt ut, att det blir så ojämnt, är just att den här tryggheten i försvaret inte finns, som vi har pratat om hela säsongen egentligen. Att jag tycker att det stundtal ser bättre ut nu, men man faller alldeles för ofta tillbaka här, där man kanske inte är tillräckligt aggressiv, och det ser virrigt ut, man sorterar liksom inte riktigt inrätt. Och det ligger väl på något sätt bakom den här ojämnheten. Sen ska man väl också ha med sig att när Vik vann de här fem raka matcherna, det var inte så att man körde över motståndet, varken när man såg matcherna eller när man liksom tittar på statistiken efteråt. Alla de fem matcherna i princip matcher som Vik kanske hade större chans att förlora än vad man hade att vinna om man tittar på siffrorna bakom. Och pratar man om att Björklöven, bra match som man kanske borde kunde ha vunnit, så var väl egentligen AIK-matchen tvärtom, när man började väldigt bra men kanske borde liksom ha tappat den i period 2 och 3 egentligen. Så att det är svårt att säga på det sättet. Som Micke säger, många är bort. Men det är också så att resultaten har kanske inte riktigt följt prestationerna alla gånger heller, som det ofta gör i hockey. Det är rätt slumpartat i enstaka matcher liksom. Så att det är jättesvårt att säga. Sen tror jag också att kanske liksom det faktum att man har en jättespetsig liksom yttersta offensiv kan också på ett konstigt sätt bidra till att det liksom, det känns ojämnt, för att den ger ju lite känslan av att man kanske är bättre än man är. När man överpresterar offensivt så tänker kanske folk att det är den här nivån man borde ligga på när de gör mål som de inte borde göra, om man säger. När det själva verket kanske snarare är så att jämnheten kanske ligger i att man är ett mediokert lag.
Men överpresterar lite grann på vissa,
ja,
spelare. För jag tänkte gå in på det, liksom, förklarar man, och just nu så är det är ju hål lite här och där. Jag menar, Bergman är fortfarande borta, Gersic borta, Hutchison, så jag rätt nu, jag uttalade hans namn fel jämt där. Engstrand kommer väl tillbaka men varit avstängd och så vidare och så vidare. Man har ju löst det genom att sätta ut Komarek på en kant.
Det har väl inte varit att lösa det, utan
Tvärtom
snarare.
Precis, man hade ju kunnat löst center, alltså fått ännu starkare center, om man hade, nu när man har flera centrar tillbaka. Men istället då, om man ser så, så har man satt ut Komarek på en kant. Är det för att få ihop Komarek och Topping, eller hur tolkar ni den utflyttningen på kanten?
Det är väl kanske att Komarek har väl haft rollen som center mest i Luleå tidigare också. och är ju inte kanske den bästa defensivt, och man kanske vill få honom att släppa loss ännu mer offensivt. Kan jag tänka mig. Jag tycker samtidigt det är lite svårt att greppa vad som egentligen är bäst när det ändå saknas centrar. Mm. Och centrar är så svåra att få tag på. Om man på nis ger upp Komarek som center, det vore ju lite synd på sitt sätt eftersom det är så svårt att få tag på sådana som ändå är hyggliga defensivt, men kanske tänker man att han är inte riktigt bra defensivt på sikt, så att man liksom ger upp. Jag vet inte, jag tycker det är en liten svår fråga.
Du menar att han har varit mest forward i Luleå?
Ytterforward
alltså. Ja, du sa center. Men
jag menar ytter.
Nej, precis. Så att det är inget konstigt att han är ytter. Nej, precis. Nej. Men ändå i det här laget när vi pratar om centerkrisen så blir man ju ändå lite förvånad när han flyttas ut dit. Nu har han gjort mycket poäng. Nu vet jag inte om just de här två, nu har jag inte i huvudet vad han har gjort flest av sina poäng som ytter eller som center. Men han har ju poängmässigt så gör han ju en riktigt bra säsong. Är det tecken på att Dimitri har gjort det så pass bra så man behöver inte honom som center? Eller Oliver, hur förklarar du det?
Så på ett sätt ska det bli intressant att se vad som händer när liksom alla är tillbaka. Då kanske liksom, vad ska man säga, pusslet lägger sig så igen att man vill ha honom som center. Jag har funderat på om det har att göra med att han har haft den här känningen som han fick mot Södertälje för, ja, det var 1,5 månad sedan nu, när han inte kunde ta ut skäret ordentligt, som låter som en typisk ljumskskada. Liksom, om det hänger ihop med en sån grej att man kanske inte vill spela honom på centerpositionen för att det krävs lite mer i form av liksom upp och ner i banan. Nu är det inte, spelar man inte riktigt så länge att centern ska vara först hem hela tiden. Så att skillnaden är väl inte massiv på det sättet. Men kanske att det har varit ett sätt att spara honom lite grann också. Jag vet inte.
Mm. Och du var inne på det. Hur skulle du? Om du får alla tillbaka. Hela forwardsuppsättningen. Du behöver inte sätta alla fyra kedjor, men vad hade du gjort med Komarek och vilka kedjeformationer? Hade du varit kvar med Topping, Komarek och vem är det? Mingoya? Eller hur hade du gjort om? Hutchinson ska ju in.
Ja, Hutchinson ska in. Det är svårt på ett sätt, men på något sätt måste det väl, eller måste det inte, men det lär väl till slut landa i att två av tre av Topping, Komarek och Hutchinson ska väl ändå spela center i slutändan. Tror jag. Även om Jared Dimitri har gjort det ganska bra där, så tror jag ändå att man vill ha dem liksom i den rollen med mer puck på bladet i uppspel och allt vad det innebär där.
Och vilka ska tryckas neråt? När de här ska in?
Ja, det mest logiska som det känns just nu är väl att vi pratar liksom fem nordamerikaner och Komarek i de två första kedjorna, va? Eller glömmer jag någon då?
Engstrand, Bergman petas neråt och Skedung.
Jag tror nu ställer jag mig på sätter mig på podcasten här, men det rimliga tror jag blir att om man pratar om fem nordamerikaner och Komarek som första, och så har man Kangas, Hofbauer, Skedung är väl då en fjärde.
Just det. Så blir det Engstrand, Bergman och någon till i en tredje. Mm. Ja, Oden.
Men ja, vi saknar någon center där då. Så det kanske måste bli så att Jerry Dimitri landar som tredje center till slut.
Men det låter ju som ett angenämt problem, Micke. Om man får tillbaks hela, då har man en bra forwardsuppsättning.
Jag tror ändå att man vill ha in en riktigt bra center. Skulle jag kunna
en till liksom.
Ja, jag tror man kommer värva det för mig. Mm. För att verkligen få till det. För man verkar ju inte vara säker på vilka som ska vara centrar. Nej. Och det är så pass viktig roll så att jag tror att man, och i min värld så tror man kan få på en väldigt bra tredje eller fjärde line, om man kallar det. Om man har till exempel Oden och Dimitri och Skedung, Hellberg och Bergman typ i. Då får man väldigt en bra. Jag tror man kommer behöva det. Nu låter det väldigt taskigt att sätta någon typ i, kalla den fjärde eller tredje line. Som Dimitri har gjort det väldigt bra. Men jag tror man kommer behöva det för att komma riktigt långt. Att man har fyra riktigt bra kedjor som får lika mycket pumpa på som man slipper, för det också var liksom ett, som vi inte pratade om, varför man är så ojämna, och det har vi pratat om tidigare också, att man har slitit så hårt på några få spelare. Många forwards ligger runt 20 minuter per match, och det är inte sunt över tid. Mm. Det påverkar också.
Och det gjorde man ju igen mot Björklöven, när man liksom ganska snabbt landade i att juniorkedjan var liksom inte tillräckligt bra den här matchen för att kunna spela sina 10-12 minuter som man kanske behöver och vill att en fjärde kedja ska spela. Utan man fick rulla hårt på tre tidigt, och då, ja, det som Micke säger, det håller nog inte över tid, och särskilt inte i ett slutspel där man ska spela tuffa matcher varannan dag i, ja, men om man ska gå långt i 1,5 månad, då behöver man ha den här bredden som, ja, men som Vik redan har om alla blir hela. Och ännu mer kommer få om det värva, som sagt.
Ja, vi ska gå in på deadline day senare. Vi är fortfarande inne på, vad har vi? Ojämnhet slash skadekrisen som börjar lätta väl. Ja, nu har vi ju sagt att de har flera spelare borta fortfarande, så de är mitt inne i den här skadeproblematiken fortfarande. Men ojämnheten då, det vi inte har pratat om så mycket nu, det är ju backsidan och försvarsspelet som vi varit inne på hela säsongen egentligen, att det inte har fungerat. Där har man ju varit ganska solida, ni får rätta mig om jag har fel här, men det är väl inga backar som har varit långtidsborta och inte flera backar borta i någon match, eller har de haft?
Bom har ju varit lite in och ut med sin knä, men nu har jag varit med ett antal matcher och han har ju varit lite upp och ner också. Han är väldigt viktig att få ordning på, för han är en av de få defensivt starka backarna.
Tycker du man får någon ordning på försvarsspelet? Är det samma problem som vi har diskuterat hela säsongen här, Micke?
Det är väl lite bättre de sista matcherna, men det är inte mycket bättre över tid. Det var ju inte så länge sedan det var de här matcherna mot Nybro och Djurgården hemma där det bara rasslade in 13 mål. Och mot Almtuna borta tyckte man släppte till för mycket chanser. Återigen, AIK hemma släppte man till väldigt mycket sista 40. Mora i och för sig var ju bra, så det var lite upp och ner. Man stängde ju ner Mora ganska bra här för mig när man vann med 3-2.
Ni som har bättre hockeyöga än mig, mycket bättre hockeyöga, var en av det att man aldrig får ordning på försvarsspelet. Kan man tolka det som en att försvarsspelet ändå är någonting, är ett resultat av hur man spelar offensivt? Att man inte, alltså om man skulle stänga mer defensivt, då skulle man inte bli lika bra offensivt. Eller liksom, kan man förklara det spelmässigt på sånt sätt?
Nej, det vet jag inte. För i så fall skulle man väl snarare tänka sig att det skulle bli mycket omställningar mot. Om man liksom, om offensivt var det som låg bakom att det ser konstigt ut defensivt, då skulle det framförallt handla mycket om omställningar. Det vet jag inte om det har gjort riktigt, utan känslan är mer att man får liksom väl mycket problem med långa anfall mot sig i det uppställda försvarsspelet. Och då är ju det frågan liksom, ja men är det spelarna, är det spelsystem, är det en kombo, är det att tränarna inte får spelarna att förstå spelsystemet? Jag frågade Niklas Johansson strax innan jul om det här liksom, om det här var en risk i hur han har valt att bygga sitt lag ganska offensivt tungt, ganska liksom skickliga och puckskickliga backar. Och då menade ju han, ska jag tänka efter att jag inte fel, citerar honom fullständigt, men han tyckte inte att det liksom var en inneboende risk, för han menade att det som felar är liksom sånt som alla spelare klarar av.
Så det är individuella,
individuella misstag, kanske framförallt liksom mentala misstag. Man är inte där man ska vara. Han och Carl Helmersson tidigare har ju också varit inne på att man kanske inte litar på varandra tillräckligt mycket, utan att man liksom, man vill komma och hjälpa till när någon är i en duell till exempel, och då ger det liksom fel på fel på fel. Ja, som Niklas Johansson sa det, som att gör alla det de ska, då gör det liksom inte så mycket om man förlorar en duell ute vid sargen, men om polarna inte gör det de ska, då är man plötsligt illa ute bara man förlorar en duell ute vid sargen.
Men det där borde väl gå att rätta till under säsongen. Det är inte första gången vi pratar om det där. Att man säger åt spelarna att ni ska lita på honom. Låt kompisen, då får han liksom göra sitt. Jag tycker det verkar konstigt att det ska ta så en enorm tid att få ordning på det. Eller?
Så är det. Så är det. Jag tror att han kanske gör det lite enklare än vad det egentligen är där. För att hade det bara handlat om liksom mentala blundrar och att det liksom är grundläggande saker som alla på den här nivån klarar av, då hade man fått ordning på det här laget. Så att det måste ligga mer i det än så.
Om någon säger åt mig, då får du lita på Oliver där på vänsterkanten. Då får vi se till att göra det helt enkelt till slut. Det ska väl inte ta flera månader. Jag ska fortfarande vara ute där och surra på din kant. Ja, vi avslutar med skadorna här. Det kanske är en fråga som bara har ett svar, att vi inte helt enkelt vet. Men finns det någon oro hos dig, Micke, att det fortsätter komma skador? Att, alltså oro på det sättet att tränar man fel? Nu litar jag på, jag har ju ingen aning, så jag får ju lita på att fysteamet som vi har är professionella och väldigt duktiga. Men ändå så dyker det upp massa skador. Eller hur har skadorna varit? Har de varit av en typ som gör att det är otur bara? Eller finns det någon oro att säga att det fortsätter under säsongen, så att säga?
Jag förstår det som att det är väl mest, så att säga, smällar och sjukdomar. Inte så mycket slitage. Men om det är ljumskar och sådär, då är det ju ett varningstecken att det är kanske någonting, att man matchar vissa för hårt och sådär. Så det är ju klart att det måste man ju vara väldigt försiktig med. Och sen var det, men Jakobsson förstår, var det otur Men samtidigt hade han tydligen en gammal ryggskada som har slagits upp, vad jag förstår, eller någon form av skada som är flera år gammal. Så det är väl lite så att man får kolla upp, men det, om någon har varit frisk i flera år så kanske man inte tror att... Så det är nog ganska mycket otur, och med Topping ramlar på foten, lite samma hatch som ramlar på hans skridsk, eller inte ramlar, men trampar typ i bakhasorna på honom. Gersic har varit på någon axel, någon smäll. Mingoya fick ju någon slashing på någon också mot Bryn när han var borta. Mm, mm.
De andra lagen kanske har exakt lika mycket skador.
Inte, jag har inte, koll på. Inte den här typen det, av frånvaro inte är liksom inte vanligt. Karlskoga hade väl det ännu något snett värre förra året när Carl Helmersson var där. Men jag tror inte heller att det är någon större oro just i och med att det är så mycket traumaskador. Nej. Sen är det väl också så att sådär, visst, traumaskador är ju svåra att undvika såklart. Men jag tror inte att det är inte omöjligt att liksom arbeta för att motverka dem, vad jag förstår. Ju starkare man är, desto mindre är liksom risken för vissa typer av skador. Jag vet att Vik, när Måns Sjögren och Rasmus Bergström var fystränare, så minns jag inte exakt när det var. Men jag vill minnas att ett år så liksom jobbade man väldigt mycket med nackträning för att motverka hjärnskakningar.
Och så, Mike Tyson framför mig.
Ja, exakt. Ja, men exakt. Men och såg tydligen någon form av liksom... utdelning på det. Sen är det liksom ett lag, ett par säsonger, det är väldigt liten sample size. Men det är klart att det går att göra saker för att motverka. Sen vet man inte exakt vilka typer av skador det här är. Sen är det väl också lite intressant kanske att många av de som har varit skadade är väl de som inte har fystränat här under sommaren. Om jag nu tar det på rak arm här, för att det är ju så, när många nya som kommer in, många som kommer in ganska sent, många som kommer från Nordamerika. Är det svårare för fystränarna att liksom träna med? Oliver Boom...
Ja, men vi körde hårdast under försäsongen, så när vi var och träffade dem. Ja, men Flod var ju där jämt, och ja. Det var ju Hofbauer. Ja. Vilka var tidigt
inne? Det var de svenska spelarna som man skrev på tidigt som var tränat. Men om man säger Oliver Boom skrev på i slutet av juli, jag vet inte. Han kanske var här och höll igång hela tiden, men jag misstänker att han körde själv. Carl Jakobsson kom under säsongen. Amil Krupic vet jag inte, men jag gissar att han kanske var här och körde en del. Marcus Bergman körde i Västerås såklart. Gersic hade knappt en sommarträning. Han var väl ledig en och en halv vecka innan han åkte hit, typ. Hutchison var hemma. Komarek kom väl först i hösten. Mingoya har varit hemma. Topping har varit hemma. Många av dem som har varit skadade, och som det nu är trauma eller inte, har ju liksom inte gjort sina fysträningar här.
Nej. Sen hur de har gjort sina fysträning, det vet vi inte.
Det vet vi inte. De kanske har haft fysträning i världsklass och ändå blivit skadade.
Det vet
men,
vi inte.
Men ja. Det är ju någonting att notera i alla fall.
Vi går vidare till ett nyförvärv. Det känns som att de har värvat hela tiden, Vik. Men det är ju bara en som har kommit in sen vi pratade senast. Vi tror att han uttalas Marcus Oden från Finland. Finsk-amerikan, va? Han gjorde två mål på de två första matcherna, va? Och nu har han två på fyra då, helt enkelt. Vad har du sett av forwarden, och av det klippen du såg när han blev klar, har han förväntat, eller har han levt upp till de förväntningarna, Micke? Eller vad har du sett hos finländaren, finländska forwarden?
Han är ju explosiv, väldigt snabb, avig och jobbar hårt. Precis som han såg ut i de här klippen också. Han låg ju runt 10 mål per säsong i SM-liga. Trots att han bara fick 10 minuter i snitt per match, så han har ju levererat ganska bra, minst sagt, per enhet istid.
Vilken typ av spelare ser du?
Ja, men det är ju en forecheckande liten ettri ytter som är väldigt duktig ute på fri is. Där kan han ju verkligen accelerera, som han visar mot AIK. Och han kan fiska upp puckar väldigt snabbt och ta dem mot mål. Kvickig och även ganska bra händer. Men sen är väl han kanske inte så stark längs sargerna.
Är hans svaga sida?
Och sen försvinner han väl lite ur matcherna, vad jag har sett. Att han är explosiv. Sen märker man inte av honom så mycket. Det är kanske därför också att han inte riktigt har slagit i Finland. Kan jag tänka mig att det är någon form av ojämnhet där. Att han är lite in och ut i matcherna. Men sen kan man ju alltid undra varför han hamnar i Mestis, alltså andra ligan, trots bra siffror. Det måste ju bero på någonting, och att vi kan ta hit honom. Ja. Men samtidigt läste jag på sociala medier, det var ju alla fans där nu, var ju väldigt förtjusta i honom och väldigt så här, förstod inte alls varför han inte fick spela mer och så här. Det kan jag i alla fall säga någonting, så det, ja, om det är någon politik och så här, kan man hoppas som Vik supporter då att
du som inte är VIK-supporter, Oliver, sa att han har gjort hälften av sina mål redan.
Ja, det är lite,
sågning här.
Det är lite hårdraget kanske.
Ja, men vad är det du ser som ändå är problematiskt här?
Ja, men problematiskt, alltså sådär, göra två mål på sina fyra första matcher, det är många som har gjort det förut. Mm,
right.
Jag tror jag sa det när jag blev intervjuad i ABB Arena här i en periodpaus, att alla minns för liksom Mikael Hackarainen såg ut i sin första match här. Det var ju liksom Jesus själv som hade landat. Det är liksom den bästa debuten man har sett. Ja. Det är många som har kommit in så där och varit bra i början och gjort mycket poäng. Carl Jakobsson gjorde den här säsongen också.
Jakobellis var ju hyfsat första matchen.
Ja. Vad poäng hade du gjort? Det är ju intressant att man pratar om så här. Men jag gått in i Barcelona, hade gjort en mål på hela säsongen. Har du spelat 52 matcher? Hur många poäng hade du gjort? Du spelar med två bra... Det hade blivit mycket defensivt. Din kedja
hade
det blivit
väldigt mycket egen zon. Ja. Alltså, så här, det är lätt att säga att man inte hade gjort, att man inte hade gjort en poäng. Samtidigt ska man komma ihåg i hockey att det kan ju liksom räcka med att droppa bakom egen bur. Mm. Och så blir det omställning. Och så
några poäng har man.
Nej, men jag tänker att man borde få med sig en poäng på en hel säsong i alla fall.
Inte mer alltså?
Nej, men alltså förr eller senare blir man liksom träffad av ett skott och den studsar fram till ett friläge om man spelar 20 minuter per match, tänker jag. Så att,
kanske.
En poäng.
Men... Oden då, som har gjort hälften av sina poäng redan, höll jag på att säga. Nej, men spelmässigt, du var inne på det. Många har gjort bra starter. Men vad är det du ser som du tycker är bra och dåligt med honom?
Alltså bra och dåligt. Till att börja med så kommer han inte att spela i en liksom särskilt offensiv omgivning när alla är tillbaka. Utan då är det liksom en spelare för tredje eller fjärde kedjan, absolut, som kommer att göra sitt jobb. Och säkert vara ganska jobbig att möta i omställningarna med den farten han har och sådär. Sen är det så mycket att han har försvunnit en del i matcherna, och det är ju liksom... trots att han har spelat med ganska bra kedjekamrater. Så att det är inte en spelare som kommer att komma omkring och vara dålig för VIK. Han kommer att fylla sin roll, men den rollen är en bredd roll. Jag tror inte man ska förvänta sig att han kommer fortsätta skicka in mål. Liksom.
Och jag jämförde honom egentligen bara för att de två senaste forwardsen väl som kom in här. Men Mingoya, inför att vi satte igång mikrofonerna. Micke, du får ta det igen. Vad ser du skillnaden här mellan Mingoya? Har Mingoya större höjd? Eller han kanske redan visat en större höjd.
Ja, absolut. Nu är det lite orättvist. Oden är ju så pass mycket yngre. Mm. Så man vet ju inte riktigt hur hans... Mingoya har ju över tid producerat väldigt mycket i tyska toppligan, finska toppligan. Och jag tycker det börjar komma fram mer och mer nu hur vilken klassspelare Mingoya är. Liksom passningsspel, spelsinne, öppna upp isen och så vidare. Det enda med Mingoya är väl att han... bränt lite, jag vill liksom målskyttet fortsatt, han behöver sätta lite med puckar, han har gjort 6 mål på 17 matcher. Det är ju en sån spelare som behöver upp till ett halvt mål per match i min värld för att det verkligen ska bli, så det är väl enda kvar med Mingoya.
Jag tänker att det här var ju en snygg övergång då till vår nästa punkt som är Deadline Day, men vi avslutar Marcus Oden segmentet med att fråga, fyller han luckorna som fanns offensivt för VIK? Eller inte. Alltså är det nu en komplett forward hyfsat? Är det så komplett man kan förvänta sig för ett lag som ska ändå nosa på SHL-platserna? Eller det...
Nej, jag tycker det behöver in en riktigt bra center till för att det verkligen ska nosa på allvar med tanke på hur de har hattats på den positionen.
Mm. Mycket fyller Oden?
Jag tror inte att det är en spelare som liksom gör en direkt skillnad i hur vi kommer gå i slutspelet, utan det är en spelare man kan ha och mista. Liksom.
Men däremot tror jag, om jag får säga emot, jag tror däremot är det väldigt viktigt, som vi kanske pratade innan, slå på mikrofonerna. Jag tror vi, eller kanske vi sa, nu minns inte jag om vi har sagt det, men att få till en riktigt bra fjärde kedja, och då blir en sån spelare som, eller tredje eller fjärde, en sån som Oden väldigt viktig, som en viktig breddspelare, och det kan man liksom inte förringa, för jag tror man kommer börja pumpa fyra riktigt bra kedjor, och där blir han en viktig bit.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det var en sökt övergång till nästa punkt som är Deadline Day 15 februari. Det skrev Micke till mig, så att det är lite rakt av på att det stämmer.
Då var det tidigare år. Nu hoppas jag inte att jag sätter VLT-skiten.
Någon gång i februari i alla fall är det deadline day. Och vi börjar med hur ni tror att NJ, inte vad ni tycker. Vad spår ni? Hur kommer NJ agera fram till den 15? Om det nu är 15.
Det har väl låtit ett tag som att det han verkligen har varit på jakt efter, och kanske inte med någon stress eftersom att man redan har så många backar, men det är nog en riktigt bra back till i första hand. Jag tror att det är det som Niklas Johansson ser som, men ganska nödvändigt att få in inför slutspelet. Och det är också någonting som kan göra ganska mycket skillnad om man får in liksom en verklig toppback som tuggar 25 minuter per match, spelar mycket i offensiv zon för att spelet liksom flyttas fram när han är på isen. Så det tror jag, verkligen är nummer ett i vad han är ute efter.
Kommer någon försvinna då också eller? På backsidan?
Det beror väl helt på om någon är liksom beredd att ta över spelare. Jag tror inte att Niklas Johansson ser någon mening med att bara liksom bryta kontraktet med typ, ja men, Kalle Lopponen som man väl kan tänka sig kan börja hamna utanför, eller Ludvig Östman som kan hamna utanför liksom om det börjar komma in fler spelare. Det finns liksom ingen mening att bara ge bort sådana spel, utan då handlar det i så fall om att någon tar över kostnaden så att han kan lägga de pengarna någon annanstans.
Mm. Och det är där du tror du stoppar? En back?
Ja, jag lutar nog åt det.
Okay, men... är det pengamässigt du tänker det? Eller tror du att han inte är nöjd? Eller tror du för att det inte är liksom budgeten?
Jag tror att han kommer prioritera att lasta pengar på en riktigt bra back. Det skulle vara min gissning. Och då kan det bli svårt att få in den här centern som Micke pratar om. Gissar jag, utan att ha stenkoll.
Micke, vad tror du? Utan att din egen åsikt. Utan hur tror du att NJ kommer agera? Och vilken ekonomi finns det?
Ja, det är det som är frågan. Jag tror han behöver väl äska lite pengar från styrelsen att...
Säga det, vi kan gå långt här om ni bara...
Ja, men det är det här vanliga klassiska att... Tror jag också... Ja, men jag håller med Oliver, absolut. Backsidan är ju väldigt... ett behov av någon som är riktigt bra, särskilt defensiv back som kan spela 25 minuter. För då får man väldigt mycket istid per krona. Man kan få in en back som kan spela nästan halva matcherna. Så det är ju en väldigt bra investering. Men sen tror jag han är väldigt sugen på att få in en riktigt bra center. För då skulle man lösa så mycket.
Det låter som två dyra värvningar.
Ja, men det är därför jag säger också att han får... Vi har ju några fantastiska sponsorer.
Ja,
så jag skulle inte bli förvånad om... För trots allt kritik vi har lagt så är ju inte Vik långt ifrån topp 4, topp 2.
Nej, och det är inte så mycket kvar av säsongen, så Nej. Det är inte enorma pengar.
Så jag tror även liksom, om det är en dyr värvning, argumenten är ju inte så svåra att hosta fram. Mm. Att titta här, vi har haft otroligt mycket skador och vi är ändå så nära toppen. Kan vi få in två klassspelare, kanske tre,
då
jäklar, vi är inte långt ifrån alltså. Jag tror de här sponsorerna, det är liksom, och det är ju inte helt omöjligt att...
Nej, vi kommer till förutsägelserna här senare, att hur det kan sluta. Men, ja. Men du tror att, ja, så du gissar ändå på att han hostar fram pengar, något sånt, eller klubben hostar fram pengar för att få in en center också?
Jag tror det.
Mm.
Sen tänker jag också att en grej som det ofta liksom pratas om när folk minns tillbaka på Niklas Johansson är ju det året när han liksom skickade hem ett par stjärnor och plockade in Jonte Berg och Stefan Gråhans för att liksom få en balans i laget. Jag säger inte att jag tror att det kommer liksom skickas hem spelare hem, men jag undrar om det inte är så att Niklas Johansson också sitter och hoppas lite på att Marcus Bergman blir den här balansen in i laget när han kommer tillbaka, för det kommer ju bli som ett nyförvärv för laget den här säsongen. Och vi har ju pratat många gånger här om vilken viktig spelare han är, inte i liksom mål och poäng, utan i allt han gör i spelet när han väl spelar. För det är ju en spelare som vi pratar om liksom vikten av, ja, inte bara produktion utan en stark tredje, fjärde kedja. Det är ju en spelare som kan liksom driva på en bra tredje kedja ganska mycket.
Kanske blir det viktigaste nyförvärvet då inom situationstecken.
Ja, på ett sätt så om man liksom, sen ska man också ha med sig vad han spelat den här säsongen, 8-9 matcher innan han gick sönder, varit borta länge, fått något bakslag. Det kommer säkert ta en tid att liksom komma tillbaka i full form, men till slutspelet så borde ju Marcus Bergman vara liksom i fullt slag, och då är det en jätteviktig spelare för Vik.
Mm. Skulle det räcka då med en, om vi säger att du tar in en back, du tar in att få välja mellan en center, och om du skulle få välja själv då, skulle du välja mellan en center eller back om du bara får plocka in en?
Ja, då skulle jag vara en riktigt bra back, för då kan ju den spela halva matcherna.
Så det är ändå den positionen som ni ser som liksom nyckelpositionen för att förstärka inför. För på forwardspositionen finns det ju, när alla är tillbaks, så finns det konkurrens.
Det finns potentiella centra, jag tror liksom, men jag tror man får bli lite mer stringent i coachningen på något vis och försöka vara lite tuff. Eller ja, det är lätt att sitta här och säga, men de här, jag tycker ändå Komarek och Hart, det borde gå att få dem att bli lite mer vaksamma och defensivt. För de har ju ändå vissa ingredienser. De är inte helt avskrivna som centrar heller.
Men att det blir någon stor rokad här, att han börjar slänga hem fem spelare och byter ut och sådär, det ser ni för otroligt. Även om Niklas Johansson inte är rädd för att göra stora förändringar så vill han.
Nej, men han är väl också lite så att hade han tyckt att någon här inte alls håller måttet, så hade de redan liksom varit hemma innan jul, tänker jag. Så att på något sätt så tror han ju liksom ändå på de spelarna som är här, känns det som. Mm.
En till liten övergång då till nästa punkt. Om vi bara får ta in en spelare, och i alla fall blir det en back då liksom. Är det liksom tillräckligt för att få ihop det här laget och kunna skrälla sig hela vägen? Eller är det fortfarande liksom, pratar ni då att då får vi ihop det här bra, då är man ett kvartsfinallag eller kanske ett semifinallag? Eller liksom, vad ser ni för höjd på det här laget om man får ta in en spelare till då? Om vi säger att det blir en riktigt bra spelare och det blir en riktigt bra back. Vad ser du för höjd mycket i det här viklaget?
Ja, men om man får klara sig och ha ett friskt lag så tror jag man kan absolut gå till semifinal. Det tror jag. Med lite flyt och sådär. Så
det att, finns den potentialen i laget.
Absolut.
Med bara en spelare tror jag. In här. Mm. Oliver, en spelare in, räcker det för att...
Ja, men det skulle du potentiellt kunna göra. Om man liksom hypotetiskt får bra träff på den spelaren, den spelare som kommer in och verkligen gör skillnad, då är väl Viks höjd någonstans ett semifinallag, tror jag. Mm. Sen beror ju allt på motstånd och sådär i semifinal. Det är klart, får man möta Brynäs i bästa av sju i en semifinal, så det är väldigt osannolikt att Vik ska ordna det, skulle jag säga. Får man kanske möta, ja men säg att det blir någon skräll, så att man får möta kanske ett AIK i en semifinal. Jag vet inte ens hur det skulle gå till, men då är det klart att chanserna är större att skrälla sig hela vägen. Men får man väntat motstånd på vägen, då tror jag ändå att semifinal är ändå någon slags tak som det känns just nu.
Då går vi in på det. Helt enkelt. Förutsägelserna, hur kommer den andra halvan av säsongen här? Eller hur kommer säsongen att sluta? Vi går hela vägen fram till finalen och ni får gissa. Ni får ta fram era spåkulor här. Och jag har några frågor till er. Först då, kopplat till Vik. Vem tror ni blir årens överraskning i Vik? Det kan ju vara någon ny som har kommit in, men det kan ju också vara någon som har varit i laget men får en jäkla skjuts här sista vägen in i mål. Micke?
Jag tänkte på
vem
det.
Vem blir stor överraskning i Vik här?
Det är kanske lite konstigt att säga, men jag tror Gersic, med tanke på hans kurva, att han, om han fortsätter så här med sin fart, han var relativt anonym första 15 matcherna. Förutom en bra start. Och sen har hans kurva bara stegrats. Han har en fantastisk fart. Så tror jag han kan bli ännu liksom bättre om allt stämmer. Nu åkte han på en skada otroligt typiskt nog. Men
han kan explodera i ett slutspel.
Jag får för mig det att han kan göra det.
Han har ju pratat. Jag har pratat med honom flera gånger. Han har hela tiden pratat om att hans nyckel har varit att liksom hitta hur han ska använda sin fart. Mm. Och det har han verkligen gjort. Den senaste månaden liksom, så en otroligt explosiv och liksom drivande i spelvändningar, kommer till chanser hela tiden. Det var också intressant, jag bommade för att jag var ledig hela sommaren, att han har ju liksom knappt haft en sommarträning i sommar, eftersom att Hershey Bears var väl hela vägen framme i AHL-final som slutar liksom i mitten av juni typ. Så att han har liksom knappt haft, när Vik här gick på sin semester, då hade inte han ens börjat sin sommarträning, så att det borde absolut vara en spelare som liksom är ett sparkapital ju längre säsongen går.
Mm. Har du någon annan också, Oliver?
Ja.
Vem som kan explodera här?
Jag tror fortsatt mycket på Amil Krupic. Mm. Och tänker att det är också några backar liksom som har kommit till Vik de senaste åren, som har behövt en tid på sig att komma igång. Vi minns att August Thornberg var... Men, i princip bedrövlig en hel säsong innan han året efter var en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Vi minns att Oliver Boom såg liksom riktigt dålig ut under halva säsongen i fjol innan han plötsligt blev kung i egen zon under andra halvan av säsongen. Så jag tror att om vi får liksom lite bättre kollektivt ordning på försvarsspelet, som vi har pratat om länge här, då tror jag att Amil Krupic kan bli en spelare som liksom verkligen glänser, för han har varit riktigt bra i Hockeyallsvenskan förut. Det finns en anledning till att han hamnade i SHL. Jag tycker att man i korta sekvenser i matcherna kan liksom se hans höjd på något sätt. Så att det är min, det är min gubbe inför våren.
Vem blir vårens besvikelse i Vika? Alltså vem tror du kommer tappa i form helt enkelt, Micke? Om någon.
Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker man får vända
lite. Jag får inte vara rädd för att såga här, Micke.
Tappa, men som Lopponen och Engstrand är ju inte så billiga spelare.
Ja, du tror inte att de kommer höja sig?
Nej, det är snarare så jag säger. Om de inte höjer sig väldigt markant så blir det ju väldigt besvikelser. Och jag är inne på, jag ska faktiskt upp, jag var lite fel, jag ska också Kropić. Det är intressant att du nämner Kropić. För om inte han lyfter sig också blir det en väldigt besvikelse. Han måste liksom hitta vägar ur sin relativa långsamhet.
Så du helt enkelt tar tre spelare som har varit besvikelse som riskerar fortfarande att bli det. Att vi
jag
inte
har
kommer
svårt att se att, att andra ska liksom totalt floppa ur. Det kan jag inte riktigt se.
Nej. Har du någon, Oliver? Någon som kommer sänka sig från att ha varit
besvikelse? Det är väl lite hårdraget också, men Kyle Topping.
Okay.
Som inte, alltså inte så att han kommer bli dålig, men han har ju liksom överpresterat sin offensiv något enormt.
Hur har han sett ut nu då när han kommer?
Ja, men alltså, det är ju en bra tvåvägsspelare liksom, men jag tror att mångas förväntningar nu är att han liksom ska vara en toppspelare poängmässigt, och det, jag tror inte att han kommer hålla i den här produktionen som han har haft. Han har gjort 14 mål och spelat 22 matcher, han har gjort 27 poäng på 22 matcher. Ska vi gissa på att han stannar under 20 mål eller precis runt 20 mål, skulle vara en ganska liksom ordentlig uppbromsning. Visst att han stannar under 40 poäng, det är, liksom, det är inte dåligt, men jag har svårt att se att den här liksom enorma utdelningen som han ändå har haft ska fortsätta. Sen är väl det som är emot att det ändå ska kunna fortsätta är att han nu har han faktiskt satt sig i den bästa omgivningen han haft på hela säsongen. Så att om man blir kvar med Mingoya och Komarek, då öppnar det ju liksom verkligen upp för att omgivningen finns för att han ska fortsätta. Samtidigt som det kanske också är en omgivning där han verkligen måste ta ett defensivt ansvar. Men nej, som sagt, framförallt så handlar det om att hans utdelning har ju varit enorm. Jag tror att han är väl fortfarande alltså typ inte över 5 XG den här säsongen. Och har gjort 14 mål. Så jag tror att det finns god anledning att tro att det liksom målproduktion framförallt verkligen kommer bromsas upp.
Men samtidigt tycker jag, om man får bara tänka för slut, jag tycker man på Björklöven där, vilka fina passningar. Jag tyckte den där kedjan och Topping är en av dem liksom som slår såna otroliga öppnande, hårda passningar, med enkla. Så jag är inte så orolig att han kommer liksom, att han kommer fortsätta göra mål. Så här, det tror jag absolut inte. Men jag tror liksom han kommer göra en hel del assist ändå. Så jag tror inte att han kommer liksom bli en stor besvikelse på det sättet. Men
nej, som sagt, det är lite hårdraget eftersom jag har...
Det var en otrolig också, hype kring honom där.
Ja, det har varit en otrolig hype kring honom. Och jag har liksom... Jag har svårt att se honom fortsätta göra så, men gör 4 mål per match. Just det, gör man ju aldrig liksom. Men,
nej, jag förstår
och jag har också, men jag har också så mycket, jag har lite svårt att se att någon som har varit bra...
Skulle bli helt anonym.
Skulle plötsligt bli helt anonym.
Kan ju hända, för jag menar det blir ju tuffare match efter match nu. Det blir liksom inte, alltså om du går in i slutspel och så möter du ju lag, bara bra lag så att säga, och om igen hela tiden. Då kan det ju vara vissa spelare som man märker att tydligare, spelare som kanske har gjort poäng mot lite sämre lag eller visat sig där och liksom kunna gömt sig på de lätta matcherna så att säga. Jag ser inte att det är någon sån spelare, men då är klart att det skulle kunna vara spelare som helt blir anonyma under slutspelet. Men ni ser ingen riktigt så här just nu då på som det skulle kunna hända på. Om vi tar snackisen istället då. Om du får gissa, Micke.
Jag tror det är ganska enkelt. Det är ju Komarek. Oavsett hur det går kommer det, antingen kommer man säga att åh, han är fantastisk. Han är värd varenda krona. Eller om det inte går så bara kommer man ju snacka om att ja, var det verkligen... Så att det kommer ju snackas om honom.
Men just nu, kommer han kunna bli så mycket så sämre så att vi kommer prata om honom som en flop?
Nej, jag tror inte det. Men det är...
Om vi åker ut direkt och vi lite bleka i slutspelet, då kanske man kommer, var det inte Komarek som skulle leda det här laget?
Jo, men exakt. Mm. Så att det kommer ju snackas väldigt mycket om honom. Men jag kommer ihåg, när han värvade så var ju Enjis nästan tyngsta argument med Komarek. Han sa ju så att han är alltid bäst när det gäller.
Just det.
Så att jag tror väl att i alla fall en räkning med att han kommer bara stegra härifrån.
Vad tror du, Oliver? Om Komarek fortsätter göra poäng men Vike, Bleka åker ut direkt i slutspelet, kommer man ändå se hans säsong då? Kommer man bedöma honom utifrån poäng eller hur långt han tar det här laget?
Bra fråga. Nej, jag tror att det är klart att det finns en del som kommer att säga vad har vi pengarna på honom för? Vi gick ju ändå inte upp.
Ja, just det.
Men jag tror i det stora hela fortsättaren på det här sättet så kommer folk ändå se att Komarek i sig, kanonvärvning, det som är runt omkring som liksom behöver bli bättre till nästa år.
Vad tror du snackar om då?
Jag tror att vi kommer prata väldigt mycket om laguttagningar när alla blir hela. För det kommer bli ett antal ganska bra spelare som ska vara 13:e forward, som ska vara 7:e back, som ska sitta på läktaren. Det kommer vara spelare som absolut inte tycker att de har utanför laget att göra, som ska, som inte kommer få spela helt enkelt. Och där kommer Carl Helmerssons, Niklas Johanssons, de assisterande tränarna, allas ledarskap kommer verkligen att liksom testas där när spelare som tycker att de ska vara riktigt bra allsvenska spelare, de är på en plats i karriären där de måste spela mycket, måste spela viktiga minuter, inte får spela överhuvudtaget. Det kommer bli en jätteutmaning att få liksom alla, och folk som sitter på läktaren kommer ju aldrig att köpa in sig på det, men att se till att det liksom inte drabbar laget negativt.
Då ska ni få förutse hur säsongen slutar för Vik. Och jag tänkte liksom lite två delar här. Ett, hur ni tror att det går. Och så skulle jag också vilja ha en liten snabb, vad är liksom drömvägen för att gå hela vägen till final? Sen hur det går i final är en sak. Men vad är liksom drömvägen för att, var ska de sluta? Vilka ska de möta? Ha lite tur att möta för att gå hela vägen. Men Micke, vi börjar med vad du tror att Vik slutar lite. Men de ligger sexa nu, om jag inte har kollat helt fel.
Samtidigt man ligger sexa trots alla skador, på något sätt rent det är samtidigt svårt, det är bra lag framför. På något sätt borde de kunna, om de får tillbaka spel, för samtidigt kommer det dröja ett tag, men jag tror de kommer klättra till 4-5 ändå, om de får tillbaka lite spelare.
Och vilka möter de i slutspel då?
Ja, då blir det väl typ AIK kanske, men om lite tur kanske man får möta Nybro då i kvarten.
Just det, vad behövs för det då? Du som har det där framför
dig.
Då ska man upp och vara 2 eller 3 tror jag.
Att man kanske får möta AIK eller Björklöven.
Vilken skulle du föredra om vi pratar om vad som vore bäst för?
Björklöven ser ju lite rassliga ut. Det är kanske dags att slå dem nu i en kvartsfinal.
Svårt att se vilket slut blir. Men det är för att man i historien nu de senaste åren har varit långt ifrån Björklöven. Men AIK då? Är de så starka tror du?
Jag tycker de imponerar faktiskt på mig. Men de är inte oslagbara. Ja,
här tror jag faktiskt att siffrorna talar väldigt mycket mot att AIK är ett bra lag. De underliggande siffrorna är...
Så du ser AIK som vägen
kanske
fram?
Kanske jag säger för mycket här utan att ha stenkoll. Jag tror att AIK är kanske inte ens mediokra sett till de underläggande siffrorna, utan har ligans bästa målvaktsspel och har en väldig utdelning offensivt.
Ja, jag skulle välja AIK för Björklöven alla dagar i veckan, men jag tycker inte heller, jag har inte imponerat jättemycket på mig i AIK, men får de ju spela utan fans också, så att det vet man inte. gjorde. Du, Micke, sen då? Vad tror du,
kanske man får möta Djurgården då i semi.
I semi.
De känns inte heller omöjliga.
Nej.
Tycker jag inte.
Man lyssnar på Mikael, låter det som en enkel väg.
Nej,
fram,
men jag tycker inte det. De är ju hypade, de tror ju på sig själva. De här Stockholmslagen är ju kanske lite mer sekter än klubbar. Så att det är
men vilka har Djurgården slagit ut då? Vilka har blivit av med?
Jag har faktiskt inte gjort en slutspelsträd.
Nej, men då har de...
Men de har ju slagit ut...
Vilka ligger...
De får ju möta då kanske Nybro då.
Ja, just det. Just det.
Djurgården.
Så det är först i finalen, men det blir tufft med Brynäs.
Ja, men
fram till dess är det, vad tror du, Oliver?
Enkel resa till finalen.
Ja, vad tror du blir för resa vad tror du det går och vad skulle vara en drömresa?
Jag tror att Vik slutar femma, för jag tror att de kommer passera AIK som jag har överpresterat lite grann tror jag. Men sen tror jag att det ändå kommer ta stopp i kvartsfinalen, för jag tror att om AIK slutar sexa, vilket väl kanske är det troliga då om Vik passerar dem, så tror jag att risken är stor att Vik så att säga ändå får trean i tabellen när det väljs. För skulle Djurgården sluta trea i tabellen så ser jag liksom inte att det finns en möjlighet att de ska välja AIK i ett slutspel. Mm. Och då kommer man få Djurgården i kvartsfinal redan. Skulle Södertälje sluta trea, jag är inte säker på att Södertälje heller vill möta AIK liksom i någon slags lokal derby på det sättet. Allt beror såklart på hur lagarna
man kan
ser
få,
ut.
Om man slutar femma, då kan man få...
Ja, då kan man få alla i topp fyra.
Topp fyra.
Ja.
Och de som du tror väljer då blir över. Blir det Djurgården då?
Jag skulle tro att om AIK slutar sexa så tror jag att den som slutar trea av Djurgården och Södertälje i det scenariot kommer inte välja AIK.
Ja, just det.
Så jag tror att vi kommer få liksom tuffare motstånd än vad kanske den egna tabellplaceringen skulle ge redan i kvartsfinalen.
Och vilka tror du är tuffast, Djurgården eller Södertälje i en kvart?
Svårt att säga. Jag tycker Södertälje är liksom ett mycket bättre spelande lag, men Djurgården har ju den här spetsen och kommer såklart säkert att lyfta sig i slutspelet. Jag tror ändå att Södertälje är tuffast.
Mm. Om man då får Djurgården, om man tar sig vidare, vad har du, då är det inte, är det Brynäs i semi då? Eller, kan man, eller vad säger jag? Ja, eller man slipper Brynäs i semi.
Nej, risken finns att då görs det nya val.
Det.
Och går man, slår man, har man då liksom, har man då skrällt, då finns ju risken att det liksom är Vik som slutar femma och så är det Brynäs kvar och så är det tvåan och fyran kvar då till exempel. Och då finns ju stor risk att man får Brynäs i semi ändå. Så att drömvägen fram, om man tänker sig att Vik ska gå hela vägen till final, det tror jag kan ske att man klättrar hela vägen till fjärde plats så att man ser till att få möta Björklöven eller AIK i en kvartsfinal.
Ja.
För det tror jag inte är omöjligt, som Micke säger. Det är klart att Björklöven är bra, de har den här spetsen, Vik har dåliga minnen därifrån, men det är två lag som ändå tror att Vik liksom har en möjlighet. Mot AIK skulle jag nästan se Vik som favoriter, även om AIK har gått starkt. Mot Björklöven så tycker jag att man har skräll chans. Och kanske att man liksom helst av allt skulle ta, i den här drömvägen då, ta AIK, eller ta Björklöven i en kvartsfinal, hoppas på att AIK skräller,
ja, just det,
för att då få med sig att Brynäs väljer AIK i semifinalen.
Mm,
det skulle väl så att säga vara vägen fram för att slippa Brynäs hela vägen.
Just det.
Och då kan man då få, ja, då har ju antingen så att säga Djurgården eller Södertälje har ju det här scenariot då, antingen antagligen åkt ut mot AIK i kvartsfinalen. Mm. Då får man den som är kvar av dem i semifinalen. Det är väl vägen fram, även om det är stentufft såklart bara att ta sig vidare från kvartsfinal. Men
tolkar jag båda er som att alla lag i den här serien kan Vik slå över 7 matcher utom Brynäs?
Lite så känner jag faktiskt. Ja. Jag tror Brynäs blir svåra, för de har väldigt, när de väl får sin offensiv så går det ju väldigt, väldigt fort. Sen kommer ju de att lösa sin målvaktssida, antar jag, som de har läckt in lite onödiga, så att då blir de ännu svårare.
Mm.
Men jag tror att de är inte helt liksom oslagbara. De är lite ihåliga bakåt, Brynäs också. Men,
vi pratade väl inför säsongen att det var ännu tuffare den här säsongen, men det känns inte som det riktigt blir. Så Björklöven är lite svagare, Djurgården är lite svagare, Södertälje i och för sig mycket bättre, men det är ju jämnt där uppe i toppen. Men de här riktiga flera Brynäs-lagen finns ju inte, som jag säger. Det finns ändå skrällchans här.
Ja, sen är väl Djurgården är verkligen liksom på väg upp nu när man äntligen blev av med Johan Garpenlöv där som tränare och fick in faktiska hockeytränare i basen. Så börjar man ju se ut som ett hockeylag också. Jag tror, om man tänker liksom att man möter någorlunda hela lag, det är sådär, man har också svårt att se att Djurgården var helt genom ett helt slutspel med tanke på hur mycket skador man har haft. Man har ett ganska ålderstiget lag. Marcus Kryger har varit in och ut. Så att om man möter Djurgården så kan man ha tur med skador där också. Jag tror inte Vik slår ut ett helt Södertälje över 7 matcher heller. Det ser jag nästan som omöjligt.
Okay.
För jag tycker att de är ett så pass bra spelande lag och har den här spetsen med Eriksson och Widell som jag tror att vi kommer få svårt att få stopp på med sitt försvarsspel också.
Mm. Men först ska vi avsluta grundserien. Och vi sa, vad slutar Vik nu då? De slutar femma.
Fyra,
du tror också fyra.
Femma.
Men de behöver sluta fyra om det ska.
De behöver, ja, behöver och behöver. Ja. Men jag tror att vägen framåt för att nå liksom kunna skrälla sig hela vägen till final, då tror jag att man behöver sluta fyra.
Mm. Har vi någonting att titta på under resten av säsongen här? Kan man nå den där fjärde platsen? Som Olle vill se som en skräll vägen. Vi får se. Ja, vilka går upp till SHL då? Ni får säga det även om vilka två lag möts i final och vilka går upp nu. Som det ni har sett hittills. Snabbt svar.
Brynäs går upp och slår Södertälje i finalen.
Jag tror samma sak.
Ja. Björklöven hade ju förut. Ner med Björklöven, upp med Södertälje.
Ja.
Bra. Då går vi vidare. Ja, då har vi två små punkter kvar här. Men inte så små. Vi uppskattar ju att våra lyssnare... Jag har skrivit läsa frågor här, en gammal gubbe i mina anteckningar. Våra lyssnare tycker och tänker och uppskattar det vi gör och skickar även in frågor. Oftast pratar vi om de flesta av de frågor som ni skickar in. Vi ändå tar ändå tacksamt emot dem. Men vi har några här som vi kanske inte har pratat om. Disciplinen pratade vi om. Var det förra året vi pratade så mycket om disciplinen? Var det 2 år sedan?
Det var flera år där jag pratade så mycket om disciplinen. Men det var förra året så var det väl ett problem också.
Mm. Då skriver det är, ja, kan vi hänga ut, det är Svante här från Expressen och han har väl jobbat här också den gode Svante Störlinge, som undrar att de riktigt dumma tilltagen har ju blivit färre, men utvisningarna finns ändå där. Vad beror det här på? Eller vad ska vi säga om de utvisningsminuterna? De var tvåa i utvisningsligan.
Nej, inte i utvisningsligan kanske, men i antalet 2 minuters utvisningar.
Mm. Vad säger ni om, Micke framförallt, du var ju riktigt irriterad förra året när de tog.
Ja, men det var ju väldigt mycket i slutspelen.
Hur har det blivit bättre?
Jag tycker det var bättre i början. Sen har det blivit lite sämre mot Björklöven sist, så var det ju återigen massa dumma utvisningar i anfallszon. Och på något sätt, man har ju spelat mycket mot Björklöven genom åren. Man blir lite stirriga mot just dem. Men ändå, så, som Oliver har tagit reda på här, så har ju... Man ligger ändå i topp gällande 2 minuter. Eller vad sa du, Oliver?
Ja, man är andra eller tredje flest 2 minuter i Hockeyallsvenskan har man i år.
Vad är det för typ av utvisning? Alltså, har ni någon känsla för? Har ni suttit och irriterat?
Det är just de här i anfallszon som inte är nödvändiga. Mm. Som Jimmy Jansson, var en ganska ful tripping. Han satt ut benet lite grann. Topping tog väl 2 i anfallszon. Det är just de där man får liksom inte. Sen tidigare säsongen var det ju vissa spelare som inte kvar, som konstant tog massa dumma.
Du har inte varit lika irriterad i år.
Nej, jag tycker ändå det har varit bättre. Och man är ju ändå lite bättre. Det var ju 3,8 2 minuter i fjol. Mm. Nu är det 3,2. Så det är en liten förbättring i alla fall.
Mm.
Men den stora skillnaden jämfört med fjol är väl också att man tar inte på sig matchstraff. Hade man i fjol 5, 6, 7 matchstraff. I år har man inte ett enda matchstraff än i år, även om Erik Engstrand skulle ha haft ett såklart för sin tackling som de bommade liksom. Men det är väl den stora skillnaden. Jag tror kanske att liksom mycket av att det blir mycket 2 i år hänger ihop med att defensiven liksom inte riktigt sitter där, man hamnar lite på efterkälken. Det blir att man måste liksom ta en utvisning för att sätta stopp för någonting snarare än att det som det kanske varit tidigare, att man liksom åkt omkring och tagit dumma utvisningar som Micke säger. Det var ett antal spelare som liksom hade uppfyllt sin kvot och några till i dumma utvisningar. Det finns faktiskt på Hockeyallsvenskans hemsida offensiva utvisningsminuter, tror jag kallar det för. Ja. Det har jag aldrig sett förut. Där är Vik i mitten av serien någonstans, så det är inte så att Vik drar på sig liksom exceptionellt mycket korkade 2 långt bort ifrån eget mål. Jag tror att mycket hänger ihop i år med att defensiven inte är så bra, medan det tidigare år kanske har varit liksom ett mer okyligt lag med en lite hetare huvudtränare.
Mm. Anton Eriksson är tillbaka i Hockeyallsvenskan. Apropå, vad kommer jag tänka på honom nu?
Apropå dumma utvisningar.
Nej, det vet jag inte. Det var väl Frycklund framförallt. Men Anton kanske var oskyldig där. Jag minns inte. Men
det var väl mer roughing. Han tog med sig någon i båset.
Men han är väl tillbaka. Mora? Mm. Nej? Jo. Mm. Intressant. Det blir kul att se när han kommer tillbaka till...
Han älskar väl Vik. Har de Mora, ledsen.
Har de Mora hemma kvar? Eller hur du har, va?
Nej, de har mött Mora 2 gånger hemma redan.
Ja, tråkigt. Okej. Hur ser ekonomin ut, har vi fått en fråga om, och det har vi pratat lite grann om vad vi tror gällande nyförvärv. Vi har spekulerat i att det kanske måste äskas mer pengar där. Men också så här, arenafrågan, är den helt död eller vad händer där? Har ni hört någonting om att det diskuteras ens en ny arena? Eller det... Ingenting.
Nej, tyvärr. Det får man ju ta in Per Södergren och ta en
podd. Ja, och svaret är väl helt enkelt att om Vik ska göra någonting så är det att de behöver göra det själv just nu. Och då menar jag inte att de ska bygga en hel arena. Men allt de gör förändringar inne i arenan, och det har väl med, eller det har ju med Rocklund-avtalet att göra.
Ja, det där avtalet vet du nog mer om än någon annan i den här staden, tänkte jag säga, som inte jobbar med det. Men det finns väl ganska stor risk att det där kommer fortsätta vara låst tills någonting löses med avtalet.
Exakt, så är det. Så att det
och avtalet
kan
gäller fram till 2030.
30. Exakt.
Eller är det då man har möjlighet att säga upp? Nej, det
har man exakt. 2030 gäller.
Just det, man har redan sagt upp det.
Just det.
Till 2030.
Exakt. Men det är många år kvar dit, så att det kommer vara ganska mycket stiltiga och några nya arenor, i alla fall på Rocklunda. Kommer nog inte se till dess om det inte skrivs något nytt avtal. Och det är svårt har jag svårt att se. Med tanke på hur mycket kritik man fick för det där avtalet. Så. Ja. Vi tar den sista här om Halbas. Det är en person som tycker att vi skulle gå igenom hela truppen och sätta betyg utifrån förväntningarna. Det är ingen dum idé. Vi får vänta med det tills grundserien här tar slut. Men också pratar om Hadobas här. Varför lånas inte han ut? Har ni några rykten som kanske hört något om hans framtid här?
Jag har inte hört några rykten, men det är väldigt synd med tanke på hur lovande han avslutade i fjol. Där har det ju hänt någonting med hans utveckling och nya tränarteamet att inte riktigt synkat i. Men jag har inte riktigt svaren på, det kanske Oliver här med Inside som rör sig mer runt sargen, höll jag på att säga. Men...
Ja, har man sagt någonting om?
Nej, nästan ingenting. Och där har jag varit väldigt sådär att han plötsligt har varit borta. Sen har jag varit på en del landslagssamlingar med Ungern och sådär. Försvunnit där, spelar väl en del J20. Jag vet inte vad status är där egentligen, men jag tror att det liksom, och jag tycker man har sett också att det, han var kanske inte riktigt redo för det här när man har sett honom. Ja, men under försäsongen tyckte jag, och även så han har inte spelat mycket alls i Hockeyallsvenskan, men även på träningar så, där, så tycker jag att det kanske är lite för trögt på skridskorna framförallt för att han verkligen ska kunna kliva in och spela på heltid i Hockeyallsvenskan.
En annan, jag fick faktiskt med mig en läsarfråga.
Oj.
Privat. Ja, alltså, jag har kompisar som vill att vi skulle diskutera, kommer jag på.
En kompis.
Målvakt, om jag får göra det. En kompis.
En kompis.
En kompis vill att välja skulle... problem.
Ja, just det. Som vill... Det är alltså en kompis som
den
har det.
Den klassiska frågan.
Ja, en kompis. Ja. Ja. Ja, men det var just... Vad är det, Micke, som du vill diskutera?
Ja, just det. Målvaktsfrågan. För... Ja. Men det är faktiskt på riktigt flera kompisar som tyckte att vi skulle diskutera det och undrade vad Oliver och du tyckte om. Att Ian Blomqvist har ju bara stått 2-3 matcher. Nilo får stå väldigt mycket. Det är ju ingen idealisk situation. Hur ser... Om jag, nu tar jag över... För ursäkta, nu tar jag över rollen som programledare.
Ja, precis.
Jag vill fråga hur ni...
Blir nervös när jag får frågor.
Jag får
vara så, ja, men hur ser Hallonen ut egentligen? Han är väl jämn, men når väl inte de här riktigt direkta topparna, eller tvärtom, eller är han ojämn? Eller jag tycker väl ändå han, jag tycker han visar ändå på en jämnhet, men att den inte är tillräckligt hög.
Ja, så skulle man nog kunna sammanfatta. Om man jämför med typ Jonas Voutilainen i Björklöven där, så är det klart att det är fortfarande, tycker jag, ett klart steg upp dit för Nilo Hallonen att ta. Och jag tror också att, ja, men vi har pratat om att man spelar liksom sina toppspelare för mycket. För mig ingår ju Nilo Hallonen där, när man ibland har varit på långa bussresor en onsdag och åkt hem över natten, och så spelar han ändå hemma på fredagen fast han har spelat borta. Det ger liksom inte honom heller bästa förutsättningar att vara så bra som möjligt. Så jag visste att Ian Blomqvist kanske inte heller har liksom tagit de utvecklingskliven som många hade trott och hoppats på, och ja, är ju inte nära att utmana om första spaden liksom. Jag tror ändå att det hade gynnat alla att ge honom lite fler matcher, lite mer istid.
Det blir en ond cirkel nu med Ian som inte får stå någonting, och så plötsligt får han, efter en månad eller två, ja, då får han stå, då blir han så nervös och så är han så rostig, och så blir det en ny så här halvdan insats.
Han skulle behöva några matcher i rad, men vad tror ni att han inte, är det för att man har varit tvungen att rotera så mycket på andra positioner, så då väljer man tryggheten när man kan?
Det kan ju vara så att man...
Man har ju också liksom inte hamnat i resultaten, men man har ju varit tvungen att göra resultat ganska tidigt på säsongen här. Alltså man har liksom inte haft råd att tappa onödiga poäng, om man ska säga det. Det har man väl liksom aldrig någonsin, men det var ju lite samma sak förra året, va? När liksom Ian fick nästan inte spela någonting till slut, för att man var hela tiden tvungen att nästa match är jätteviktig, nästa match är jätteviktig, nästa match är jätteviktig.
Jag menar, ett Vik som ligger 7-8, det är klart att då är man ju lite desperat att ta några placeringar upp för att dämpa missnöjet, för det är klart att det finns ett missnöje när man ligger på de positionerna.
Ja, och hade de istället legat trea med trygg marginal ner till reststräckan, då kanske man liksom hade haft större trygghet i att rotera in Ian Blomqvist mer. Det hade förmodligen gjort att han spelat bättre. Det hade förmodligen gjort att Nilo Hallonen har spelat bättre när han väl spelar. Så att det är precis som Micke säger, det blir som en ond cirkel för alla på något sätt när Hallonen förstår för mycket.
Vad får du för intryck av träningarna, Oliver, om jag får fortsätta ställa frågor, när du ser målvakt? Du som ser mycket träningar.
Börjar klockan med mycket, Micke.
Förlåt.
jag är för dålig på målvaktsspel för att liksom för att se någonting där.
Var det vi så konstaterat att målvaktsspel, det är...
Det är vodo, man har ingen aning. Man kan se hur många puckar som har gått i mål och inte. Och man kan se när målvakter släpper puckar som de absolut borde ta. Men mycket mer än så ser man liksom inte.
Nej, man tycker ju se att men vissa målvakter fladdrar mer efter isen och vissa är mer stabila och står upp. Men man har ingen statistik på
det. Det är inte så att man sitter på träningarna och ser att liksom rasslar i nätet bakom Ian Blomqvist, så kan jag säga.
Nej, så är det inte. Nej, de träningar jag har varit på heller har jag inte märkt någon riktigt.
Jag menar, han var ju ändå uttagen till junior-VM i fjol.
Det måste
det är lite svårgreppbart vad som har hänt där, tycker jag, i min värld. Utan, det är ju, återigen kanske man ska ta in Patrik Sjö. Målvaktstränaren var intressant kanske. Men nu kan inte han säga så mycket, men det vore intressant lite hur man tänker när man jobbar.
Ja,
och
precis.
Han är ju väldigt, det kanske är en poddgäst.
Vi får se, det beror på vad han vågar säga med sina adepter.
Just det.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sista punkten då, ni ska få såga och hylla saker som avslutning. Vi kan väl börja med, vad säger man, går alltid ut på en skön sågning.
Ja, det måste man alltid avsluta med,
då får du hylla.
Med sågen.
Vi börjar alltid med Micke, då börjar med Oliver nu då. Vad vill du hylla den här månaden?
Vi hyllar Niklas Johanssons arbetsmoral den här månaden. Han jobbar in en hel femma på en dag när det är spelarkris. Jag vet inte vad han sa, han hade väl upp mot, just det. Jag pratade med honom vid typ 2 eller 3 den dagen och då hade han 60 samtal på telefonen den dagen. När jag pratade med honom för en intervju strax innan jul så skulle jag önska honom god jul i slutet av samtalet. Och så sa jag, hoppas du slipper sitta och värva spelare under Kalle Anka. Och då sa han, nej, på julafton ska jag försöka att inte jobba. Men tydligen så var det väl så ändå att Marcus Oden skrev på julafton. Så att han backar inte för att jobba hårt, Niklas Johansson. Så att han är månadens slangen.
Ja, ändå har han inte en gå in i väggen aura, va? Känns ändå lugn i att ha 60 samtal om dagen.
Ja, eller? Ja, lite så.
Nu sitter jag här och skämtar om det. Han kanske har gått i väggen under sin karriär. Och det ska vi inte, absolut inte förringa på något sätt. Men han känns som någon som är ändå inne i, han vet hur det funkar och han har gjort det här förr. Han har haft 60 samtal förr på en dag. Kanske inte 60, men
han sitter hemma i Arboga och klarar av att koppla av när läget finns.
Ja, men lite så att han har gjort det här för, han är ju rutinerad i gamet. Mm. Micke?
Jimmy Jansson 400 matcher tycker man ska hylla. Det är ju en fin prestation. Han var en av de här hjältarna som spelade upp laget i Hockeyallsvenskan och etablerade laget i Hockeyallsvenskan igen.
Vad ser du hos Jimmy mot, jag vet inte hur många säsonger sedan. Kommer du ihåg när vi pratade om Jimmy? Nu är han ju konstanten här som är kvar i år efter år. Men när vi pratade om Jimmy som liksom att men nu blir det SHL. Nu kommer de tappa honom till SHL. 3-4 säsonger sedan. Vad har hänt med Jimmy sedan dess?
Ja, han har blivit bättre.
Det är så?
Ja. Jag tycker att han är fortfarande lite fladdig sådär ibland. Men för mig så är han en mycket jämnare spelare idag än vad han var då. Och jag tror att han valde bort större klubbar för Vik i somras igen. För det är inte första gången han har gjort det. Så jag tycker att det är en ännu bättre spelare nu än vad det var för några år sedan.
Jag får ju ganska mycket kritik ofta. För jag lyfter ju honom på bloggen. Det finns ju vissa kritiker. Men det jag tycker han gör väldigt bra, som jag tror folk kanske som sitter och slötittar på matcherna. Ofta är han väldigt bra. Han möter upp det här gap control. Han liksom tar bort situationen innan de ens hinner komma. Han är ganska aggressiv i det spelet. Mm. Och det tror jag vanligt, nu låter jag väldigt märkvärdig här, men i min lilla värld så tycker jag att det är en väldigt viktig egenskap som är lite underskattad i hans spel också.
Skulle han kunna ha undvikit den där interferensen på ett bättre sätt? Det såg väldigt lätt ut att plocka bort dem, Almtuna.
Ja, då var han lite passiv. Annars
eller,
tycker jag han var otroligt.
Eller är det bara något fult som han inte kan göra så mycket åt? Som borde ha blivit utvisning, eller har han kunnat löste det bättre.
Jag vet inte, när det väl står en spelare där så bara han behöver ta ett skär i sidled liksom, så är det ju över liksom. Så är han efter och så är det där läget där ändå. Jag vet inte om han försökte mjölka fram en utvisning istället. Ah, okay. Eller, ja, jag vet inte.
Nej, men vi släpper det. Vi sågar det istället. Oliver?
Ja, jag tänkte såga precis det. Jaha. Det är så otroligt mycket screening som tillåts i serien just nu. Och det är ju ett exempel. Det blir väldigt uppenbart när liksom en spelare blir så tydligt ändå bortscreenad. Alltså för mig så är det där en utvisning alla dagar i veckan.
Hur mycket ska man bara, vad går gränsen då? Hur mycket ska man få stå i vägen? Och hur mycket?
Jag tycker inte man ska få stå i vägen alls.
Nej,
i princip. Alltså det som framförallt är, tycker jag, det är när puckar dumpas ner i zon. Så är det för några år sedan så fick man liksom inte, man fick inte ta ett skär i sidled som backen. Det var bara att vända och jaga om. Nu drivs liksom spelarna ut mot sarg och in i banan så att backen som är nere, den andra backen som är nere och hämtar puck får hur mycket tid på sig som helst. För att man får screena i princip hur mycket man vill. Jag tycker att det tar bort väldigt mycket från liksom olika offensiva möjligheter. Så mycket screening som till oss nu, det är ju ingen mening med att dumpa pucken i princip. Man har inte en chans att vara där.
Mm. Ja, bra att du ryter ifrån. Micke?
Ja, men jag tycker de här småbarnen som håller på och eldar, det tycker jag är värdelöst. Jag förstår inte den här fascinationen för rök och eld och smällare. Nej. Men det är klart, det är väldigt små barn som...
Är det det?
Det måste ju vara det.
Nej, det tror jag
inte. Det måste ju vara 10-12-åringar. Jag förstår inte hur de föräldrarna, att de inte har bättre koll på de som släpps in på arenorna. Hur man kan släppa iväg sina 10-åringar med rökpuffar i fickorna. Fy skäms föräldrar, det är min sågning.
Ja. Du, tack för att ni kom. Tack för första Vikpodden för året. Får se hur många vi hinner med. Det går ju snabbt nu ner mot när jag spelar sista matchen under grundserien. Är vi framme i mars?
Ja, 10 första, en och en halv veckan i mars kanske.
Mm. Så vi ska väl i alla fall hinna med 2 poddar här under grundserien som är kvar. Det hoppas vi. Stort tack Micke. Stort tack Oliver.
Tackar.
Det blev en lång podd här igen. Nu är påpekat att det inte var mitt fel här. Det var kompisarna till Micke som ställde till det. Här då. Tack Micke. Ha en trevlig fortsatt vecka ni som lyssnar på det här och en trevlig helg.
Det här är en podd från VLT. Ansvarig utgivare, Daniel Nordström.